Conny läste tidigare några verser ur Hebreerbrevets 11:e kapitel och gav oss ett antal påminnelser om vad Gud gjorde under Gamla testamentets tid. Fler exempel räknas upp i detta kapitel, både före och efter de verser vi fick lyssna till. Men det som lästes, det säger oss inte så mycket om vi inte har med oss berättelserna från Gamla testamentet sedan tidigare. Men jag tror att de flesta av oss känner till åtminstone några av de här berättelserna. Men det finns en vits med att läsa Gamla testamentet, även om inte Jesus finns med där. För gång på gång så kan vi läsa i Gamla testamentet hur Gud hjälper sitt folk att utföra saker som inte borde gå att utföra. Jag tänker till exempel på Gideon, som Gud kallar till att befria folket från midjaniterna. Han kommer och säger: Herren är med dig, du tappre stridsman. Och Gideon hade väldigt svårt att känna igen sig i den beskrivningen. Men några ulltussar senare så är Gideon övertygad om att Herren faktiskt är med honom. Och Gideon får mönstra upp 30 000 man för att strida mot midjaniternas armé. En armé som vi ser visserligen är mycket större till antalet, men med Guds hjälp ska det nog gå. Stopp, säger Gud. Ni är för många. De som är rädda får gå hem. Och kvar är 10 000 man. Ni är fortfarande för många, säger Gud. Det slutar med att de är 300 soldater som utrustas med horn, facklor och lerkrukor för att möta den betydligt större och bättre rustade armén. Det borde inte gå, men det gör det. Med Guds hjälp är allting möjligt. Tyvärr så kan vi också i Gamla testamentet även gång på gång läsa om hur Guds folk misslyckas med att leva nära och tillsammans med Gud. Bibeln kallar detta synd, när vi misslyckas med att leva i gemenskap med Gud. Trons kraft och synden fanns inte bara på Gamla testamentets tid, utan även under Nya testamentet och även idag. Och vi mötte det i berättelsen om den lame mannen. Jesus ger oss tre olika kraftgärningar i denna berättelse. Han förlåter synder. Han vet vad de skriftlärda tänker. Och han helar den lame mannen. Det borde inte gå, något av det. Men han gör det. Det är sant. Eller är det sant? Vad är sanning egentligen? Jag försökte googla sanning i veckan här och insåg att det är ett område som jag inte ska försöka ge mig in att reda ut. Men det är sant att det står så i Bibeln i alla fall. Och jag tror att det stämmer. Så det är sant för mig. Det är min verklighet. Och nu närmar vi oss något av det jag vill säga idag. Våra olika verkligheter. Våra sanningar i livet och våra utgångspunkter i livet. Förutom Jesus och den lame mannen så möter vi i berättelsen den lame mannens vänner och några skriftlärda. Båda dessa grupperingar har en tro på Gud. Skillnaden är att de kommer med olika verkligheter. De skriftlärda, de är verkligen pålästa. De vet vilken kraftfull Gud de tror på. De känner till budorden och de regler som gäller att förhålla sig till. Om vi bara sköter oss och litar på Gud, så kommer vi få del av kraften. Vi vet inte så mycket om vännerna och vad de vet. Men de har i alla fall förstått att Jesus kan göra märkliga ting. De trodde att Jesus kunde göra det med deras vän. Och det är lätt att tänka att vännerna är hjältarna och de skriftlärda är skurkarna. Men båda grupperna handlar utifrån sin verklighet. Och jag kan känna igen dragen bland mina egna barn. Vissa är ordentliga och allt ska vara rätt och riktigt. Andra är mer spontana och gör det de faller dem in. Jag älskar dem lika mycket oavsett. Och Gud älskar oss alla lika mycket, oavsett vad vi bygger vår verklighet utifrån. Det vi kan göra, det är att ödmjukt dela med oss av vår verklighet och nyfiket ta del av andras verklighet. Hur tänker du kring den här berättelsen om den lame mannen? Jag har alltid utgått ifrån att vännerna ville att den lame mannen ska kunna gå igen. De har burit honom hela vägen dit, konkat upp honom på taket, brutit upp taket och sänkt ner honom framför Jesus. Och så får han bara syndernas förlåtelse. Vilken besvikelse för vännerna. Hade inte de där skriftlärda stått där och tänkt hädelse, så kanske den lame mannen fortfarande varit lam. Som jag läser texten så blev mannen fysiskt helad för att visa de skriftlärda att Jesus har makt att både bota sjuka och förlåta synder. Så den lame, vännerna, kan vara tacksamma över att de skriftlärda stod där och muttrade. Våra olikheter berikar varandra och gör att vi får större del av trons kraft. Ingen av oss är fullt frisk. Alla har vi våra krämpor, större och mindre. Och ingen av oss är heller helt syndfri. Vi brister ständigt utifrån idealet. Men trots detta så är vi älskade som de vi är. Vi får komma med det vi har inför Gud. Jag har ont i tummen idag. Gud ser min onda tumme. Men han ser mer än så. Gud ser hela mitt sammanhang och vill hjälpa mig på bästa sätt. För den lame mannen så var kanske syndernas förlåtelse det som bäst skulle hjälpa honom där och då. Mer än att kunna gå. Och jag tänker att många gånger så kan vi känna en besvikelse över att Gud inte svarar på våra böner så som vi vill. För jag tror att Gud svarar utifrån hans större perspektiv, utifrån hans verklighet. Han vill det som är bäst för oss i längden. Och inte det som vi kan uppleva är bäst för oss just nu. Visst är det så vi föräldrar också försöker fostra och hjälpa våra barn. Så vad kan vi göra för att ta del av trons kraft, av Guds kraft? Ja, vi ska inte bestämma åt Gud vad och hur han ska göra. För då blir hans kraft väldigt begränsad. Och vi ska inte sätta upp regler för hur vi kan möta Gud. För då blir vi väldigt begränsade. Låt oss istället göra som vännerna med den lame mannen. De sänkte ner honom framför Jesus. De sänkte inte ner honom framför Jesus med orden: låt vår vän kunna gå igen. Och de sa heller inte: förlåt denne mannens synder. Utan de bara sänkte ner honom framför Jesus. Och hade tilltro till att Jesus visste vad som var bäst för denne man. För att få del av trons kraft tror det handlar om att göra sig tillgänglig. Laman, han ligger där framför Jesus fötter. Martas syster Maria sätter sig framför Jesu fötter. Gideon accepterar: Gud, du är här. Vad ska jag göra nu? För att släppa lös trons kraft så måste jag dra ner på min egen kraft och öppna upp för Guds. Våra samtal med Gud bör inte handla om vad vi önskar av Gud, utan lyssna in vad Gud önskar av oss. Älgjakten är i full gång nu. Och jag vill avsluta med en jakthistoria i vårt jaktlag. Vårt jaktlag hade fått koll på en älg och vi samlades för att ta reda på hur vi bäst kunde placera oss för att kunna ta oss an den här älgen. Och jag tänkte att ja, men det är bara att vi går ut och ställer oss runt om där så har vi omringat den. Men den mer erfarne jägaren, han tar fram sin tändsticksask, tänder några tändstickor, blåser ut dem och ser vart röken driver. Och utifrån det konstaterar han att det blåser däråt. Då kommer alltså älgen röra sig däråt. Och så fick vi agera utifrån det. Älgar kan tydligen röra sig vart de vill. Så långt jag är med. Men när de blir skrämda så rör de sig alltid mot vinden. För att då kunna känna om det kommer någon fara framför dem. Älgar är kloka djur. Och vår älg klarade sig den gången också. Men låt oss vara lika kloka som älgar. Och lyssna in vart vinden blåser. Innan vi bestämmer vart vi ska ta vägen någonstans. Vi ber. Tack Herre för din närvaro här och nu. Tack för den kraft som du besitter och som vi kan få ta del av. Vi har läst många berättelser om dina kraftgärningar. Och vi tror och vet att de finns även idag. Hjälp oss att släppa på vårt eget och lyssna in dig. Led oss att vi ska gå. Amen.